Och det är ju inte mycket. En fluga gör ingen sommar, säger vi, och tre flugor kanske inte heller gör någon större sommar. Utan när vi nu ska leta efter texter som handlar om Messias, så har vi alltså inte ordet Messias i de här texterna. Utan vi får istället rikta in oss på att leta efter texter som ska handla om en kommande person, utvald av Gud på något sätt, förknippad med speciella löften och som på något sätt förverkligar, förkroppsligar Guds avsikt. Och då uppstår givetvis genast den svårigheten att vi inte vet om de texterna verkligen handlar om det vi identifierar som Messias. Alltså, vilka texter är messianska? Det är ju på den punkten som judendom och kristendom skiljer sig åt. Att vi åberopar olika texter och vi gör det, så att säga, var och en utifrån sina förberedda förväntningar. Vi har våra tankar om Messias och pekar ut våra texter. Judarna har sina tankar om Messias och pekar ut sina texter. Och det låter sig alltså väl göra, därför att det inte finns någon klar avgränsning. Det finns ingen möjlighet att peka ut speciella texter och säga att de här är messianska profetior. Utan det är alltså utlämnat delvis åt vårt godtycke att hitta vad som är messianska texter och vad som inte är det. Om det nu är så få texter som använder ordet Messias i en framtida mening, så kan man ju undra hur det här överhuvudtaget kunde slå rot i folket. Hur kom det sig att det fanns en sån oerhörd förväntan i Israels folk när Jesus föds, på en kommande Messias? Det kan vi delvis tillskriva den ganska ansenliga religiösa litteratur som vi inte har med i våra biblar och som vi har överhuvudtaget har svårt att få tag på. Det som brukar kallas för pseudoepigrafer. Det är alltså texter som uppkommer från 200-talet och framåt. En del av de här texterna uppkommer också fram till ungefär kanske 200 efter Kristus. Det är under en period, ganska lång period här. Henoksböckerna, fyra Henoksböcker, det fanns alla möjliga olika böcker som ofta tillskrevs någon person i det förgångna. Henok var ju den här som blev upptagen till himlen före syndafloden, och man tillskriver alltså honom då en massa texter som inte blev kanoniserade. Men i många av de här texterna som ofta är apokalyptiska och som talar om tidens slut, i många av de här hålls messiasbegreppet väldigt levande. Så att under en ganska lång tid före Jesu framträdande så talas det mycket om Messias. Det skrivs också, det finns alltså mycket som lästes i Jesus samtid som helig skrift på ett annat sätt än vad vi gör idag. Och mycket av det här sorterades bort när Gamla testamentets skrifter kanoniserades. För det gjordes ungefär omkring år 100 efter Kristus. Och det gjordes egentligen av en enda man, en rabbin som hette Akiva, eller Akiba. Det kan uttalas lite olika. B och V är ju utbytbara i hebreiska. Han seglade upp, kan man säga, efter år 70, efter templets förstörelse, så blev det ju egentligen bara den fariseiska fromhetsriktningen kvar inom judendomen. Och ett antal fariseiska rabbiner bildade en akademi i en stad som heter Javne, sydost om nuvarande Tel Aviv, sydost om Jaffa alltså, som fanns då också. Och den här akademin kom snart nog under ledning av denne Akiva, som var en ganska maktfullkomlig herre på många sätt, vad man kan förstå av de historiska vittnesbörden. Och han var en fiende till allt vad Jesus troende judendom hette. Och när han alltså ganska enväldigt bestämde vilka texter som nu skulle kanoniseras, så sorterade han bort alla de här pseudoepigraferna som helig text, därför att de gav inte sällan bilder av den kommande messias som de Jesus-troende åberopade sig på och sa: detta är ju Jesu död och uppståndelse. Och därför sorterade han bort allt det där. Det betyder inte att de texterna idag ska läsas som gudomligt inspirerade profetior. Väldigt mycket okulta och gnostiska tankegångar finns i de här texterna, så att det är ett väldigt mischmasch av högt och lågt om vartannat. Men det är förklaringen till att det fanns en stark messias förväntan i folket när Jesus föds. Det fanns alltså texter som vi idag inte läser. Som kristen har man ju ett antal texter att utgå ifrån i Nya testamentet. Vilka texter i Gamla testamentet pekar Jesus ut som messianska? Vi börjar i Lukas 4:e kapitel. Jesus, när han kommer till Nasaret. Sextonde versen, Lukas 4:16. Så kom han till Nasaret, där han hade vuxit upp. På sabbaten gick han till synagogan som han brukade. Han reste sig för att läsa ur skriften, och man räckte honom profeten Jesajas bokrulle. När han öppnade den fann han det ställe där det står skrivet: Herrens ande är över mig, ty han har smort mig till att predika glädjens budskap för de fattiga. Han har sänt mig för att ropa ut frihet för de fångna och syn för de blinda, för att ge de betryckta frihet och predika ett nådens år från Herren. Sedan rullade han ihop bokrullen, räckte den till tjänaren och satte sig. Alla i synagogan hade sina ögon fästa på honom. Då började han tala till dem: idag har detta skriftställe gått i uppfyllelse inför er som lyssnar. Men alla vittnade mot honom och häpnade över din ordens ord som utgick från hans mun. Ja, det här var för mycket. Idag har detta ord gått i uppfyllelse inför er som lyssnar, säger Jesus. Han står alltså i sin hemstad och säger: det här är en text som handlar om mig. Och då härsknar folket till. Och vi vet ju att det slutar med att man försöker döda honom. Och han lämnar sin hemstad. Ingen profet är profet i sin hemstad. Det här är ju ett citat ifrån Jesaja, det 61:a kapitlet. Så vi bläddrar dit och tittar och läser från början. Herrens ande är över mig, ty Herren har smort mig till att predika glädjens budskap för de ödmjuka. Han har sänt mig att förbinda dem som har ett förkrossat hjärta, att ropa ut frihet för de fångna och befrielse för de bundna, till att predika ett nådens år från Herren och en hämndens dag från vår Gud, för att trösta alla sörjande, för att låta de sörjande i Sion få huvudprydnad istället för aska, glädjens olja istället för sorg, lovprisningens klädnad istället för en modfälld ande. Och det ska kallas rättfärdighetens terebinter, planterade av Herren till hans förhärligande. Det ska bygga upp gamla ruiner, upprätta tidigare ödelagda platser. Det ska åter bygga upp de ödelagda städerna, platser som har legat öde släkte efter släkte. Främlingar ska stå redo att föra era jordar i bet. Utlänningar ska åt er bruka era åkrar och vingårdar, och ni ska kallas Herrens präster. Man ska säga om er, vår Guds tjänare. Ni ska få njuta av hedna folkens skatter och berömma er av deras härlighet. För er skam ska ni få dubbelt igen, och de som förutmjukade ska nu jubla över sin del. Det märkliga är ju att när vi läser texten i ett lite större sammanhang, så undrar man kanske inte så mycket över att folket tyckte det här var konstigt. Här talas ju alltså om hela Israels politiska upprättelse. Ni ska få njuta hedna folkens skatter och berömma er av deras härlighet. Ni ska få glädjens olja istället för sorg. Ni ska kallas rättfärdighetens terebinter och Herrens präster. När Jesus alltså säger, idag har det här ordet gått i uppfyllelse inför er som hör mig, så måste ju många ha tyckt att det här var ett konstigt sätt att läsa Bibeln. Och faktum är ju att Jesus tvärbromsar mitt i en vers. Versindelningen fanns ju för all del inte på den tiden, men mitt i en mening. Han har sänt mig till att förbinda dem som har ett förkrossat hjärta, till att predika ett nådens år från Herren och en hämndens dag från vår Gud. Och Jesus stannar ju mitt i meningen där. Till den där hämndens dag från Gud, den handlar om Jesu återkomst så långt vi kan förstå. Men ett nådens år från Herren, det är alltså det som Jesus syftar på när han säger att idag har detta ordet gått i fullbordan inför er som hör mig. Och det är ju också så att judar, moderna judar, de läser ju naturligtvis hela texten och säger det att jaha, man måste ju alltså klippa ut en liten bit ur det sammanhang för att få det att stämma så som de kristna säger. Läser man texten i dess helhet så ser man ju att Jesus inte stämmer på det här, utan att han bara åberopar sig på några satser i ett större sammanhang. Och att det större sammanhanget handlar om Jesu återkomst, det kan vi tro som är kristna, men vi kan också förstå att för juden är det lätt gjort att man avvisar den tanken. Nu är klockan 5 och nu ska vi alltså sluta för idag.